Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon och varmt välkomna till fotbollsmorgon nummer 92. Det är söndag den 11 december och jag, Axel Insulander, sitter här tillsammans med vår VM-nästor Christian Borrell och Superettans bästa mittfältare Samuel Lidsholm som har på sin Sunday Club-tröja idag.
Ja, ja, tack. Jag hade ju den förra söndagen och blev uppmärksammad här av nästan och tänkte att då får jag väl ha den varje söndag då.
Den gör mig glad faktiskt.
Kul.
Den är lätt, alltså, jag förstår att syftet är det, för det är en enorm sol med en smiley på. Men, eller om det är en blomma till och med kanske. Ja. Eller en kombination. Men det gör mig glad i alla fall.
Tack, vad kul. Ja, det är väl en liten copycat på Fjälls äntligen måndag. Så att, det får bli lilla Sandys Club.
Just det, för lördagen och söndagen är ju dina nu.
Precis, och måndagen är hans. Ja. Jag jobbar mig 2 dagar mot en här. Och lite som risk när man tar över ett land. Så börjar med 2 och kommer mot 1.
Och du sitter ju med i båda lägren.
Ja, det gör jag ju bevisligen.
Intressekonflikt.
Svar ja.
Har du någon favoritdag på veckan?
Favoritdag?
Ja.
Jag är ju rätt nöjd med, jag har ju pratat tidigare, alltså mina helgupplägg. Och då är det väl egentligen söndagsupplägget som jag är, eller jag är väldigt nöjd med lördagsupplägget också. Men jag tar söndag före lördag. Där jag har verkligen en rutin från att jag går upp liksom. Och sen så håller ju den sig i när jag, om man orkar sista italienska matchen eller inte. Det är ju någonstans där det slutar.
Okej.
Rätt ofta gå in och läser en god bok helt enkelt. Ja,
trevligt. Och hur ser rutinen ut ungefär då? Från morgon till afton?
Specifikt, den är ja, men det är ju en morgon Toscano på kajen ihop med morgontidningen och alltså en kopp te oftast, för det blir lite mer volym, va? Det är svårt. Okay. Jag kör ju mockabryggare när jag kör kaffe, det är ju sån här. Man får ju bära med den på ett annat, så det funkar.
Okay.
Så just nu är jag inne i en teperiod där.
Ja.
Och så finns det rätt mycket att läsa i morgontidningen. Den är ju lite extra tjock på just söndagar. Mm. Så då gör man det. Sen in pluggar man på det här i Uno, som då har morgonprogram. Och sen så, eftersom det är söndag, så är det ju på Rayuno då. Och det är ett katolsland, så är det ju viktat åt den övningen då, va? Så finns ju en, alltså mässan kom ju 11 och den tycker jag är väldigt så här behaglig att ha på. Någon pratar vackert språk och det sjungs och så vidare. Och efter det så brukar de, det normala då är ju att om påven är hemma så att säga, då är det till Petersplatsen och så kör han, ja, man pratar kanske 10 minuter eller någonting.
Mm.
Och så slutade det med att han önskar trevlig lunch liksom, och då tar man ju till sig det, börjar någonstans förbereda det. Tvättstuga 11-15 och sen så börjar ju italienska matcherna 12:30, så det börjar ju gå om lott här då, va?
Just det.
Och så rullar det bara på.
Gud, det låter helt underbart. Så först är det liksom lite bara tid för sig själv fram till typ tills matcherna börjar, och sen blir fotbollsfokus ju.
Ja, det blir ju onäkligt.
Och kvällen liksom, blir det liksom. Mm.
Det blir det även idag då, för det är ju hel serie B-omgång, brukar ju vara lördagar i vanliga fall, men hel, okay. Hel serie B-omgång idag, så att det är en intakt söndag idag, så kan vi säga. Det är precis enligt plan.
Jag har faktiskt sett påven live i Rom.
Ja, det är mer än vad jag har gjort.
Ja, det var en slump, men jag var där, det var 2006, det var våren 2006, var precis innan de också skulle bära sitt VM-guld.
Kanske du hade någon inverkan på VM-guldet?
Kanske. Ja. Minns att jag såg Italien, ja, Ukraina, tror jag var genrepet.
Det kan man inte underskatta, liksom, det är bra där.
Kanske måste dit igen.
Det var det lilla. Ja, nej men. Jag ska påminna er som tittar om att vi kommer att byta kanal efter årsskiftet. Det finns ju en kanal som heter Dobb TV och sen har vi en som heter Fotbollsmorgon. Och Fotbollsmorgon kommer sändas på Fotbollsmorgon då, såklart. Och det gör det även idag, men efter årsskiftet så är det där den kommer vara.
Det låter rätt logiskt.
Precis. Och så kommer det, vi går i logikens spår helt enkelt.
Ja.
Vi ska också säga det. Vi nämnde myggans fyrling igår. Och den satt ju faktiskt skickligt av myggan. Det var tre spel som handlade om England-Frankrike. Det var att båda lagen skulle göra mål. Det skulle vara över 2,5 mål i matchen. Och att Jude Bellingham skulle ha ett skott på mål. Och sen var det även under 2,5 mål i Marocko-Portugal. 10,92. Och ja, Samuel.
Starkt. Väldigt starkt. Jag trodde ju inte på en målrik match med England-Frankrike. Men... eller över 2,5 mål, men det blev det.
Det blev det. Så att, snyggt myggan och grattis till alla er som ryggade myggan i igår. Lite headlines innan vi börjar prata fotbolls-VM. Vi ska ju också ringa upp Adam Pintorp alldeles strax som är i Marocko i Casablanca och höra hur stämningen var där igår. Men Manuel Neuer var och åkte skidor. Mm. Och
onödigt.
Bröt benet. Ja, det var onödigt.
Ja, det är väl minst han sagt symboliskt, får man ju säga. Det är... Och sen kan man ju inte låta bli annat än att fundera över, får han åka skidor enligt sitt kontrakt? Alltså det förvånar mig, jag tar för givet alltså på den nivån att, man, att det finns inskrivet, jag vet inte exakt liksom ordalydelser, men jag skulle gissa, alltså i min värld så får han inte åka skidor, men ja...
Också svårt att se det.
Det var, jag berättade som, det lite har här innan sändning. Jag vet inte exakt vad som står i mitt kontrakt. Det kanske är dåligt, men jag tror vi har någon slags klausul för just skidor och andra aktiviteter då som är liksom, det blir något försäkringsärende att bryter du benet så du får inga pengar, du får ingen lön liksom. Mm. Och du får inget då av försäkringskassan. Men vi hade då när jag spelade ungdomsfotboll, jag var typ 15, så åkte jag alla i Stockholm till Romme någon dag på årets skolorna, det vill säga. Jag åkte aldrig dit, men då sa våra tränare väldigt tydligt att åk inte dit, det händer massa grejer liksom och ni kan skada er. Men två spelare av de 20 som var i vårt lag åkte dit och båda kom hem med brutna nyckelben. Så att de var ju då out, ja, hur länge man är out ett nyckelben, men säkert 3 månader. Mm. Och hade det inte så lätt den säsongen, om vi säger så. Jag tror till och med ändå de slutade efter det. Mm. Men jag kollar också, det är väldigt mycket gipsat. Jag undrar vart det här benet har liksom... brutits. Det är upp mot låret till och med, det är gips liksom. Uh-huh. Och ända ner mot vristen ser det ut som. Eller kanske ända ner mot foten, jag vet inte.
Det ser ut som en...
Det måste vara en rejäl...
Ja, verkligen. Vad har vi för andra keeper i Bayern München? Jag tror jag kolla. Det är...
Ulrich.
Eller? Ja, det är Ulrich verkar det som här. De har en annan som heter Johannes Schenk också. Men okej, då är det Ulrich som får...
Ja, de har ju också han Nubel, tror jag. Nubel på lån i Monaco. Okay. Och så fick de väl se hur den låne... situationen ser ut, om man ska ta tillbaka honom eller inte.
Ja, vi får se då. Jag är ju jag brukar anklagas för att vara Neuer-skeptiker då. Lite grann för att jag tycker att han från att ha kommit undan med jävligt mycket, liksom, det har slutat lyckligt, så driver jag numera tesen att, ja, att det inte slutar så lyckligt när han ger sig ut på äventyr, och då menar jag när han åker skidor, men på fotbollsplanen. Så att det blir spännande att se då våren med Champions League och så där, utan Neuer, hur det ser ut.
Jag läste till de som kan Bayern München och Neuer och Ulrich bättre än vad jag kan, så att Ulrich är ju betydligt sämre än Neuer. Så att i ett Bayern München perspektiv är ju det här det är ju förödande. Det är tråkigt.
Hur kommer det sig att du har varit en Neuer skeptiker då?
Nej, men jag säger bara att jag brukar anses vara det.
Eller, okay.
jag känner inte att jag känner att jag nyktert tittar på Neuer. Någonstans det jag känner.
Okay.
Men jag känner att det har hänt någonting under karriärens gång där som för mig då tycker jag känns uppenbart. Alltså från världens bästa keeper, oortodox på något sätt, eller bara den nya tidens keeper, det vill säga att han leder en målvaktsskola som är så att säga väldigt modern och mycket fötter och allt det där, och det slutade alltid lyckligt, så den känslan hade jag i alla fall. Men nu har jag sen ett år, två år tillbaka någonstans där känner jag liksom att han håller fortfarande på att göra grejerna, men det slutar inte alltid så lyckligt längre.
Nej.
Det vill säga att jag skulle aldrig få för mig att diskutera honom i termer som att han är världens bästa keeper nu. Jag menar, för 2, 3, 4, 5 år sedan, det var ju självklart ett namn i en sån diskussion. Och det tycker jag, han kan väl vara min diskussion nu också.
Kan han det?
Vad sa du?
Kan han det?
Ja, kanske inte nu då.
Men
i diskussion kan man alltid vara med. Men jag skulle liksom personligen aldrig ha med honom i en
nej.
Ja, men vad vet jag om man har en topp 3 eller en topp 5 liksom. Det...
Nej. Nu ser det ut som att vi har Adam Pintorp, Simons kommentator, med oss på länk. Adam, hur har du det i Marocko?
Hej, jag har det bra. Jag måste säga att det är mysigt och liksom vakna till liv här och höra Christian Borrell prata om sina morgonrutiner. Det gjorde mig väldigt, väldigt varm. Inspirationskälla på något sätt. Däremot tvättid 11-15 lät ju...
Ja, men det enkla svaret på det är ju att...
Tvättid 11-15, det känns ändå jobbigt att alltid ha den rutinen just den dagen.
Ja, men det är, poängen är ju att det inte är, va? För att alltså, hemligheten här är, som ju inte är någon hemlighet, det är att 11-15, då vet man att man är hemma. För jag menar, då jag vet ju om
ja,
att jag
ska... Ja, du tänker så, ja.
Ja, så att
då ska du bara sitta och... Ja,
så att från det där att man vaskar tvättider, att oj då, jag var visst inte hemma nu, jag skulle göra någonting annat, så vet jag, jag brukar köra lördag också då, för att väldigt sätt. Så att det är helt enkelt, det är lite Catenaccio style, att jag är bombsäker på att vara hemma, va?
Ja, det köper jag. Det är en rimlighet i det, givetvis. Jag tänkte mer att du kanske inte vill bli så störd av din... Ja, men
jag är snabb.
Att bara kunna konsumera så mycket som möjligt, men det är klart att... Ja.
Jag är snabb ner till tvättstugan, jag är snabb i tvättstugan och det är inte så långt till tvättstugan.
Till andra halvlek.
Ja, det är inga problem faktiskt.
Men Adam, du befinner dig alltså i Casablanca. Börja bara berätta om gårdagen i stora drag.
Ja, men jag måste säga att det var vi tog oss ju då, jag och fotograf Daniel till arenan där båda de stora Casablanca-klubbarna spelar och även landslaget. Utanför där hade de smält upp en fanzone, kan man väl säga, alltså ett tält med diverse och sådär. Och det är så slående också hur stor skillnad det är. Vi satt och pratade om det, hur det hade varit i, ja, men om vi jämför med England då, när de mötte Frankrike, och hur det hade varit att se alla packade britter i London. Jag tror inte ens att det serverades alkohol här i den här fanzonen, och det gjorde det nästan ännu mer uppfriskande, deras glädjeyttringar och bara känslouttryck överlag kändes ännu mer genuint på något sätt, och inte bara ett nästa steg i någon form av fylleslag. Och även på slutsignal så var det, jag vet inte om jag har sett sån ren glädje tidigare, som bland de tusentals supportrar som var där. Så det var oerhört, oerhört häftigt att få se.
Mm. Hur gick snacket innan matchen?
Det är helt otroligt hur optimistiska de är, måste jag säga. De är...
De har lyssnat på Fotbollsmorgon.
Ja, det tycker jag också är jäkligt uppfriskande. Och jag vet inte om det går liksom en rät linje där, att de har gjort en satsning över tid i Marocko med att smälta upp massa akademier och fotbollskomplex. Och alla landslag tränar ju en anläggning som är otroligt stor, som ligger utanför huvudstaden Rabat, där de har toppfaciliteter, och de har gjort mycket rätt från förbundets håll och investerat mycket i det här, och det är väl kanske en del av det som vi ser effekten av nu då. Men det känns som att det har verkligen satt sig rätt hårt rotat hos alla supportrar, för att de har gått och väntat på en framgång, men den kommer inte som någon överraskning. Varenda människa vi pratar med känner att ja, men det är klart att vi ska spela kvartsfinal, vi ska spela semifinal, det är klart att vi ska slåss om medaljer nu. Det är en tidsfråga. De har ju budat på att få VM nu, är det 2 år i rad, och även 2030 har de väl officiellt lagt in ett bud. Så att man kan väl säga att fotbollen lever och frodas här i Marocko, och jag tror inte att det är en tillfällighet eller en engångsföreteelse heller. Vi får väl se, det kanske dröjer innan de når en semifinal i VM, men att de kommer vara med och slåss på sin kontinent om de stora medaljerna framöver. Det tror jag verkligen.
Mm. I C-mores sändning så sa du någonting i stil med att du aldrig hade upplevt sån gåshud som du gjorde där vid slutsignalen. Kan du berätta mer om när slutvisslan ljöd?
Ja, men det var, vi stod lite bakom kan man säga, för att få så mycket folk i bild som möjligt under själva matchen. Men sen så strax innan slutsignalen så tänkte vi att fan, nu tar vi kameran och så går vi rakt in i smeten. Och jag vet inte, det kändes som att jag leviterade typ. Det var nästan som att jag klev ur min egen kropp under några sekunder. Jag vet inte vad det var. Det var något helt episkt rus som varade i, jag vet inte, någon minut nästan. Nej, det var overkligt faktiskt. Och jag, inte bara att folk kastar bärs runt sig, utan att det är verkligen så att faljerna var där. Och istället för att folk kastar upp bärs så kastar de ju upp sina barn typ. Och det var häftiga scener.
Och första afrikanska land till semifinal i fotbolls-VM. Hur mycket märkte man av det där, eller pratades det om det, att det var en del i det?
Jo, men så är det. De är också ganska snabba. Det beror väl lite på vem man pratar med såklart. Men de känner väl precis som spelarna och förbundskaptenen Regragui pratade om också, att de känner stöd från dels då hela kontinenten Afrika, men också hela arabvärlden. Så det känns ju som att det är enormt många människor. Jag vet inte vad det uppgår till, men vi det känns som att 1 miljard människor håller på Marocko i det här mästerskapet. Jag kan tänka mig att det märks av också om man är inne i den där bubblan. De får kanske kämpa med att sålla ut rätt flöde av information för att försöka omfamna det och ta styrka av det. För att det är väldigt många som håller en tumme för Marocko givetvis. Så att det är oerhört stort. Och de är rätt stolta över just att bära den fanan, både för hela Afrika och hela arabvärlden. Det märks av. De är snabba på påpekare.
Spanien först och sen Portugal. Två länder som rent avståndsmässigt nästan är grannländer också med Marocko. Två länder som båda koloniserade Afrika en gång i tiden. Hur mycket pratades det om det?
Nej, men inte så mycket. Belgien kan väl också läggas till där, och jag menar, det finns ju flera i landslaget som är födda i Belgien som är där nu, så de har ju verkligen sprungit på nationer och motståndare där det finns en historik som både handlar om politik och sträcker sig väldigt långt tillbaka i historien. Men jag tror ingenting kan mäta sig med det som kommer bli i semifinalen ändå. Det var alldeles uppenbart när vi skulle stå och sända live väldigt sent igår, typ i 23-tiden, och då var ju precis Frankrike klart. Och alltså, folk som sprang förbi, de blir besatta när det kommer fram en kamera. Och det var liksom mycket hatiska ord mot Frankrike. Det var nästan som att det övergick under en liten kort period från att bara hylla sitt eget land till att hata lite extra på Frankrike. Så att, men det var någon gång mitten 50-tal, va, som de svor sig fria från Frankrike. Och alltså, i vissa franska städer, så ta Marseille eller ta vissa andra städer i framförallt de södra regionerna, och jag såg bilder även från Paris igår. Alltså, jag kan tänka mig att det kommer vara rätt speciellt där under semifinalen, för att det finns så oerhört många med nordafrikanskt påbrå där. Så att, vi är vissa städer, så jag vet inte ens om det på allvar kommer kännas av att det är Frankrike man håller på där. Så det kan bli häftigt.
Och nu går de för VM-guldet.
Ja, vad fan. Har de kryssat mot VM-finalisten för 4 år sedan och slagit ut Belgien, Spanien, Portugal, då är det väl bara att köra. Nej, de är väldigt optimistiska faktiskt. Sen det är klart att en medalj hade betytt oerhört mycket oavsett vad det hade varit för valör, det förstår man ju. Och nu, det är klart, man håller en tumme att de faktiskt åtminstone löser en medalj här. Alla förstår att de är underdog, så att det sjunger om det mot Frankrike här. Men det har de ju varit i rätt många matcher.
Så är det.
på pappret och på förhand och i allt uppsnack. Så att, det är väl kanske att det börjar tryta lite nu med alla skador de har. Och att ja, men kompetensen och bredden inte riktigt lirar på samma sätt som den gör det kanske. Ja, men Frank exempelvis då, som kan byta ut en världsback mot en annan mer eller mindre. Mm. Men de som kom in och fick lira igår var ju otroligt, otroligt bra får man säga. Deras sätt att försvara och freda egna målet är ju ändå rätt imponerande. Så att, de kan nog gå på inspiration och störa även Frankrike.
Mm. Om de hade åkt ut igår, hade det inneburit att du hade varit på väg hem till Sverige nu? Hur ser det ut för din del? Kommer du vara kvar där och vara kvar i Marocko under semin?
Jag vet faktiskt inte. Det enda jag vet är att jag inte ska hem idag, vilket var tanken.
Okay.
Vi ska iväg och göra ett annat jobb. Det var det senaste jag hörde. Samtidigt igår innan vi gick och la oss så fick vi beskedet om att inte boka någon hembiljett. Så jag tror att de ska överlägga lite och... Ja, vi får se. Men,
så originalupplägget var alltså det här att bolaget trodde på marockanskt stryk. Ja, ja. För att vara väldigt tydlig.
Och ändå att vi skulle vara här. Men det var att skapa stämning inför och sen så bara depp. Det var så. Nej, vi får se. Vi ska ha ett litet möte här om någon halvtimme eller så. Så får vi se vad som händer. Men... Ja, det är klart. Det blir ju, den semifinalen kan ju bli oerhört speciell av många anledningar. Frankrike, Marocko.
Och några dagar till eventuellt då i Casablanca låter ju inte helt fel det heller.
Nej, alltså om det blir så får vi hantera den situationen. Jag har knappt kläder till det, men okay. det är väl problem som är lätt att lösa.
Gå ut på marknaden bara.
Det går ju 3-4 miljoner människor här, så att jag gissar att de också har de kläder att köpa.
jag tror det också.
Mat har de definitivt att köpa. Fan, det är overkligt stora portioner. Stolta över sitt couscous här. Alla hävdar att de har bäst.
Ja, vi pratade lite couscous i våran watchlog igår faktiskt. Ja, nej, men tack för att du var med Adam. Och får hoppas att du får vara kvar där och hänga kvar fram till semin.
Ja, vi får se.
Ha det fint, Adam.
Ha det bra.
Hej.
Ciao.
Ja, nej, men vi ska prata lite fotboll då. Vi pratar lite om stämningen i Marocko och kring hela matchen. Men vad var det som gjorde att Marocko vann mot Portugal igår, Samuel Lidsholm?
Ja, en helt enorm kämparinsats som är liksom, och med det sagt ska man verkligen inte förringa deras anfallsspel. De spelar otroligt bra fotboll och målet de gör är jättefint. Men de har ju en offervilja som är brutal. Alltså jag tror de spelarna i landslaget och landslaget märker själva att, som Adam var inne på, att de spelar inte bara för Marocko, vilket kanske är deras största stolthet. De spelar för kontinenten Afrika och de spelar för arabvärlden. De spelar för alltså hundratals miljoner, om inte någon miljard, som liksom hejar på de här. Och sen har de ju ett fantastiskt stöd på läktaren. Men jag tror liksom någon slags, alltså patrioterna i det här marockanska landslaget, att de känner stolthet över att spela i Marocko och vill göra allt för deras lycka är det som tar dem så här långt. Men med det så spelar de ju också väldigt rolig fotboll emellanåt. Men framförallt offerviljan skulle jag säga.
Mm. Och Christian, jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa igår, men vi/du berörde att det är inga konstigheter om Marocko går vidare här.
Nej, det var ju vår inställning, och det var ju vår inställning för Spanien-matchen också, att det var en livsfarlig match för Spanien. Och så att säga, där fick vi ju rätt, och så får vi känna att vi var väl kanske inte... Ja, men vi var lika tydliga med att det var en livsfarlig match för Portugal, och både Spanien och Portugal har ju varit favoriter, så att vi har
absolut
sagt att Marocko har varit favoriter. Men, Men det är ett extremt svårspöat landslag, bevisligen. Och jag menar, jag gillar ju när man kan försvara sig och är duktig på den biten. Oavsett vad som sker framåt. Då. Du säger att det finns
häftiga grejer. De har ju framförallt en nummer 8, Onai, som jag tyckte var... Alltså han var ju brutal igår. Och så de löser ju ganska svåra situationer med hjälp av teknisk briljans. Så att, sen tycker jag de borde göra något till mål. Att de kommer till ganska bra kontraktsläge dessutom.
Mm.
Jag håller med om de kan vara mer kliniska framför mål. Det har ju varit i flera matcher där man har känt att det var ju friläge här. Skulle inte haft ett mål till. Men det är svårt att klaga. Men jag förstår vad du menar.
Det är inte en tillfället att de gör ett den här matchen. Utan det fanns ju chanser att både göra två och kanske tre.
Marocko har ju alltså släppt in ett mål under hela turneringen. Och det gjorde de själva. Det var ett självmål mot Kanada.
Catenaccio, sa du att det heter det?
Ja, precis.
Och vad påminner det väldigt mycket om då? Apropå det du precis pratade om, 06.
Ja, alltså pratar vi Italien.
Italien. Ja, där har vi ju ett Sacardos självmål.
Okej. Som är så pass detaljmässigt.
Sen så stänger ju Buffon, så att säga.
Sen stänger de.
Släpper de bara ett i det vi
har. Alltså spelmål.
Okej.
Okay. Fan. Ja, för de slår Tyskland i semin där med 2-0, minns jag, och... Ja, Australien vinner väl också med straffmålet där. Ja. Mm,
så det är att jag kommer att tänka på det. Var ett självmål då, helt enkelt.
Just det.
Mm. Så att shit, här finns det ju teknik och möjligt.
Det är alltså ingen motståndarspelare som har gjort mål på Marocko under mästerskapet. Uh-huh. Helt enkelt. Och sen vi ser en bild här också på, som Kalle kan skicka upp den, på Enesiri när han gör 1-0 mot Portugal. Och det är en ganska hyfsad spänst han bjuder på sommaren.
Herregud, alltså det där, jag vet inte heller så här. Det är ju otroligt gjort av Enesiri. Han kommer ju högre upp än vad Costa gör med armarna. Alltså,
men,
det finns ju något här som är, går du ut som målvakt får du sänka spelare eller ta boll. Du kan inte missa båda, kan jag känna.
Mm.
Och framförallt så, Ruben Dias har inte en chans här. Men jag vet inte heller. Nu ser man ju inte, Ashraf Hakimi ser vi här bort i bild att han är i straffområdet. Men sen tror jag att det är Pepe, Ruben Dias och Guerreiro bakom. Man kanske ska ta upp löpet för att Enesiri kommer ju med en extrem fart.
Mm.
Går du och möter honom innan han får hoppa först, då kommer inte han upp där. Men nu får han hoppa först, gör det extremt bra. Mm. Men jag skulle säga att det är lite nonchalant av Portugal.
Ja, men jag håller med, och svag insats av keepern som ju ställer till det för, alltså det är ju, när man tittar på bilden så är det lätt att tycka, ja, man kan landa i att Ruben Dias är, vad håller han på med för någonting? Mm. Men han blir ju rädd för egen keeper, det är min absoluta take. Så att han, ja men i något läge, jag vet inte om han duckar, men liksom han, och det är inte hans fel. Nej. Han kommer bevisligen inte, han kanske inte hade kommit tillräckligt högt upp ändå. Nej. Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Men keepern liksom plockar ju ut sin egen spelare också. Mm. Det är i alla fall så jag ser på det.
Ja, precis. Ska han ut där överhuvudtaget? Kanske räcker med att stå kvar bara.
Ja, sen är det ju en väldigt bra nick. Jag vet inte om han skulle rätta, men jag tänker mer att han ställer till det som vi sa för Ruben Dias. Ja, som sagt, ska du ut där som målvakt, då får du väl ta spelaren också. Kan jag tänka. Det är väldigt sällan du får... Det var väl Chesney och Messi emot oss som du får straff på sådana där grejer. Utan målvakten är ju väldigt skyddade.
Men också bra gjort av Enesiri. Det är häftigt att man har följt honom lite grann i Sevilla. Och känns som att det har varit väldigt ojämn spelare.
Ja, absolut. Förra säsongen var väl sådär. Säsongen innan var han ju riktigt bra. Gjorde 15 eller 17 mål eller någonting sådär i liga. Och jag tyckte att... Jag hade inte sett Enesiri innan den säsongen. Och tänkte, wow, det här är ju en forward. Men fick jag höra från bland annat Adam och andra som... Mer kunniga på just Enesiri. Att han är extremt ojämn. Det fick vi se säsongen efter. Att han blandar och ger väldigt mycket. Och är väl i dagsläget... en reservspelare i Sevilla. Även ett Sevilla som går tungt, ska vi säga.
Mm. Ja, ser vi lite bilder på att det firas världen över. Marokkos avancemang till semifinal. Men lite mer om Portugal bara innan vi lämnar matchen. Cristiano Ronaldo, återigen bänkad. Cancelo på bänken.
Mm.
Fernando Santos, det här mästerskapet. Vad säger du om hans... Men det blir såklart, tränarinsats.
Det blir såklart underkänt. Alltså det går inte att få någonting
annat. Rafael Leao också, väldigt bänkast.
Ja, men det går inte att få något annat betyg och åker ut i en kvartsfinal med då den bästa truppen eller en av de två bästa trupperna. Så går det tyvärr inte att få något annat betyg än underkänt. Och lyckan med att spela Gonzalo Ramos 3+1 mot Schweiz, fantastiskt. Bevisligen så blev det inte lika bra den här gången. Skulle man gjort det en gång till. Han hade ett bra nickläge. Som jag säger inte att Ronaldo hade satt den, för att man känner inte igen Ronaldo numera. Men jag vet inte. Han spelade ett högt spel och förlorade, skulle jag säga.
Mm.
Och där och att bänka Leao. Vad fick Leao? 20 minuter i den här matchen. Och det första han gör är att komma förbi sin spelare och skapa en hörna. Så att, jag vet inte. Jag kan tycka att Fernando Santos, ja, han ställer ju till det för Portugal i det här mästerskapet. Det här var, de hade bättre trupp än så.
Mm. Vill du addera någonting, Christian?
Alltså jag är väl inte nödvändigtvis beredd att ge honom underkänt, utan, men däremot så känner jag att Fernando Santos tid är över nu, och det enda jag tänker på nu, det är ju, för förr eller senare ska ju José Mourinho träna Portugals landslag, alltså oavsett i vilken form och var i karriären José Mourinho befinner sig, så ska han träna landslaget. Jag var helt övertygad om att det var han som skulle ta när Santos klev på nu senast, för det liksom var, ja, men typ riggat för det, och av olika anledningar så blev det inte så, så att,
Men tycker du att det är godkänt att han åker mot Marocko en kvart?
Jag förstår vad du säger, alltså men underkänt. Jag vet inte riktigt. Jag älskar modet att bänka Ronaldo till exempel. Sen vi säger så här då. Det var onödigt den där storsegen. En annan käpphäst liksom. Det smyger sig in saker hit och dit. Och jag sa ju att Ramos inte skulle göra något mål. Så att, med fast i hand så onödigt stor marginal mot Schweiz då.
Ja.
Jag kan bara tycka också att i den här form av forceringsfasen som nästan var hela andra halvlek, så tycker jag att man spelar ju till en början Ramos. Ronaldo kom in ganska snabbt. Och då är ju idén att du ska spela någon form av två forwards. Här ska vi liksom, vi ska utmana deras fyrbackslinje här med att trycka in bollar. Och vi ska kunna vara fler i straffområdet. Men Ronaldo har ju, jag vet inte om det är att han vill för mycket, att han liksom känner för mycket inom sig, eller att han är machotränad eller vad det kan vara. Men han positionerar ju sig, det som han alltid har varit överlägset bäst i världen på, att positionera sig i straffområdet. Det är ju obefintligt. Han har ju inte ett enda bra läge förutom då djupledsbollen. Men jag menar i straffområdet i form av inläggssituationer. Där brukar han hoppa upp och han skapar ju alltid lägen på i de här situationerna. Men där är han ju, han är ju alltid för långt ut eller för långt bak när inläggen ska spelas in. Och jag vet inte riktigt vad det är. Det är bara extremt sorgligt att se att han blev bänkad sina två sista matcher i VM. Det är förmodligen det sista han gör på internationell scen. Han kommer sen förmodligen gå då till Al Nassr. Och vad som hände där kommer ju ingen
att hålla koll på. Liksom. Vad säger du, Christian, om Cristiano Ronaldos
VM-avskedare? Jag tyckte han gjorde rätt. Ja, men jag älskar det här att han satte fokus på sig själv och med den här intervjun och fick breaket. Sen var ju frågan då, skulle han kunna leverera en sista gång eller skulle han inte kunna göra det? Jag menar, rent åldersmässigt och formmässigt så har man väl känt att ja, men det kommer han väl kanske inte göra, fast han är fortfarande duktig på det som du säger. Det nya Cristiano Ronaldo-spelet. Men med fast i hand så blev det ju som bortblåst här. Men jag gillar ändå hans upplägg med att sätta press på sig själv. Jag tror att det var, hade han inte gjort det, tror jag inte det hade fungerat överhuvudtaget. Alltså, och det kanske inte gjorde nu heller då, va? Men jag tror inte att det hade liksom blivit något annorlunda utfall om han hade varit mer low key, aldrig gjort den där intervjun, inte lämnat United. Det tror jag liksom inte har påverkat honom negativt.
Jag som då har liksom ett litet svagt hjärta för Ronaldo med tanke på hans tid i Real Madrid, tycker ändå att det är synd att United och Ten Hag här får rätt någonstans. De får rätt i att han, ja, i intervjun, jag tycker den var intressant och rolig, men ger ju väldigt mycket skit åt United och Ten Hag. Men i och med det han presterar här i ett lag som är liksom, ska vara absolut bland de två bästa i VM, så han är inte i närheten av någon slags nivå som inte heller är godkänt, tyvärr.
Nej.
Och det gör ju också då att Ten Hag och United får vatten på sig kvarn, att han liksom, ja.
Förmodligen hans sista VM då. Kanske om José Mourinho tar över och plockar ut honom om 4 år. För en gammal vänskap.
Jag tänkte säga, och för en viss agents.
Just det.
Inte bara vänskap utan ja,
böcker
och hela det.
Den inblandningen, ja.
Ja, men han ska väl få ett av, är du med? Han ska väl få ett avsked i alla fall. Oavsett vem det är som sätter sig på den tränarbänken. Så ska han väl få en, alltså det är klart han ska få gissningsvis hemma i Portugal någon slags adjö. Det inbillar jag mig att han ska få. Men jag hör ju också att det är mycket skepticism som kommer från Portugal, att man är, ja, men liksom att fans är kritiska och allt det där. Men jag tror ändå att man kommer att, så att säga, bortse från det och se till att han får en, ja, men den hyllningen som han ju ska ha på hemmaplan.
Ja, precis. Man blir lite nyfiken nu nästa kommande landslagstrupp, om det blir så att han successivt dessutom slutas tas ut bara och EM om 1,5 år och se vad som,
ja, alltså,
som
det är inte omöjligt att han är med som du pratade om, Christian. Men det är också, jag tänkte bara flika in det är extremt många förbundskaptener som fått sparken efter det här mästerskapet. Jag vet inte hur det har varit tidigare mästerskap, men det känns som att folk har lagt förväntansbilden på sina nationer väldigt högt då, eftersom det är så pass många förbundskaptener som redan har rykt direkt efter vissla. Och då tänker jag ju Fernando Santos, Van Gaal, Tata Martino, Enrique.
Tite gick, Tite lämnade själv.
Eller sparken eller men, och det är säkert någon, Roberto Martinez också, det är, och vad är det, 5-6 stycken som egentligen på slutvissla inte får vara kvar på sitt jobb. Kanske också Fernando Santos, de skulle flyga till Lissabon och utvärdera det nu, så att det tyckte jag var intressant.
Vi får se vad som händer med Gareth Southgate då, för nu ska vi prata lite England-Frankrike. De förlorade ju igår England, och vad kände du kring matchen, Samuel? De flesta tyckte att England var bättre än Frankrike.
Det tycker jag också. Jag tycker England var bra, jag tycker Saka var jättebra, jag tycker Kane mot Upamecano blev ju en match i matchen som var alldeles för stor för Upamecano. Men jag tycker matchen i sig hanterades bäst av England, men det beror mycket enligt mig på att Frankrike får det tidiga målet och väljer, som Martin Åslund så fint skrev på Twitter, backa hem med sopan de champs då.
Med
sopan de champs. Och
Martin Åslund älskar inte det känns.
Nej, precis. Och jag kan förstå vad de menar, för att den här backlinjen i England som fick ha väldigt mycket boll och styr och ställa är ju inte så bollskickliga. Så om Frankrike med deras pressspel hade kunnat störa dem högre, hade de nog inte behövt bli så nervöst. Eller matchbilden hade nog inte sett ut så här, tror jag. Men jag håller med, jag tycker England var mycket bättre än vad Frankrike var.
Ja, vad säger du om Didier Deschamps?
Ja, men först vill jag säga då, med det sagt från unge herr Leach, va? Så nu är vi ju på det här med, ja, men de gör en jättebra insats, men är Southgate en vinnare? Jag vill bara vara väldigt tydlig med att ja, men han oavsett vad som är bra och dåligt med hans tränargärning, han är ingen vinnare som tränare. Det är min take. Och Deschamps är ju en vinnare då, för att koppla till din ytliga fråga. Bevisligen. Så jag menar, så någon sopa är han ju inte. Men jag är ju bekant med teorin då, liksom, att det finns så mycket mer potential. Det går att spela en annan fotboll här. Va? Det finns alltid potential. Det går alltid att spela en annan fotboll. Men jag har väldigt svårt att klaga på någon som faktiskt levererar resultaten. Och det gör ju Deschamps. Ja. Jag håller honom väldigt högt.
För att vara tydlig så tycker inte jag per se att han är en sopa. Jag tycker bara att jag tycker det är roligt att Martin sopa alltid uttrycker sig så på Twitter. Men
det har han gjort on repeat.
Ja, så att, jag tycker inte heller att han är... han är väl kanske lite som Zidane då, att man vet inte riktigt vad han gör, men det han gör funkar.
Eller så och det ska man inte Fernando underkatta. Santos, fast med lite mera flyt kanske. Jag vet inte.
Ja.
Det är ju liksom hyfsat liknande kritik, kan man säga. Att, ja, men,
absolut.
Tryck på då, spela mer, kolla spelarmaterialet, ös på mer. Så där tycker jag finns en likhet med Fernando Santos. Men Deschamps bevisligen vunnit mer, får man ju säga. Jag har varit mer framgångsrik på det sättet.
Antoine Griezmann assisterade båda målen igår. Den första var väl en lite lättare assist, men den andra är ju ett väldigt fint inlägg till Giroud. Det gör också att han är den som har flest assist någonsin för Frankrike, med 27 stycken, före både Zinedine Zidane och Henry på 26. Griezmann, blir man klok på honom?
Nej, alltså, verkligen inte. Alltså, nej, du blir verkligen inte klok på honom. Jag vet inte, vad har han gjort senaste sen senaste mästerskapet nästan. Ingenting. Han var i Barcelona för en obskur summa och gjorde ingen glad där. Gick tillbaka till Atletico och fick spela liksom halva matcher för att de inte skulle köpa ut honom. Mm. Kom överens med Barcelona och nu spelar han väl då hela matcher. Men i Atletico är han inte alls lik. Alltså jag tycker att han är en skugga av sig själv. Inte Eden Hazard kanske, men på väg ditåt i alla fall. Men här i landslaget så ger han sig själv verkligen upprättelse. Och, det är imponerande. Framförallt tycker jag också att hans arbetsinsats är enorm. Jag tycker att den är fenomenal. Sen att han har den här foten och den här poängproduktionen, det är ju det som har tagit honom till Barcelona en gång för 1,5 miljarder eller vad han nu gick för. Men det är arbetsinsatsen som jag imponeras av, att han springer, kämpar och sliter och gör sitt för det här Frankrike. Jag tror han är väldigt, väldigt viktig för Deschamps också.
Mm. Vi ska lämna Griezmann, men vad är din åsikt om honom som fotbollsspelare?
Nej, samma där, att han har förbryllat oss, absolut. Men jag tycker det är ett bevis på det här, att oavsett, det blir VM ett väldigt bra skyltfönster för det. Alltså oavsett vad som händer, statusen på din klubbkarriär nu, liksom, om du spelar mycket eller lite, har du en inneboende kvalitet, vilket Griezmann bevisligen har, så kan du alltid locka fram den. Det kanske inte, men kanske är så att den inte går att locka fram i klubbmiljö längre, men ja, det går i landslaget då, och alltså alla spelare går att rehabilitera. De menar inte skademässigt, utan jag menar liksom mentalt. Mm. Det kräver ju att de själva är mer mentalt. Jag menar, Eden Hazard då, för att ta det exemplet, där känner man ju att ja, men han är ju inte mer mentalt, så han är omöjlig att rehabilitera. men det är det som är så häftigt att se. Jag menar som Marocko till exempel, du tappar ett ordinarie mittbackspar. Det ser ju inte så där jättebra ut liksom, de här reserverna, om man liksom tittar på vad de har gjort i, ja, för att ta klubbnivå då, till exempel. Hur ska det där hålla? Men, ja, men det kan hålla, man kan gå in och köra, och du kan göra en fantastisk, inte bara gruppspel och en enskild match, utan du kan faktiskt göra en fantastisk turnering, trots att du är, alltså det är klart att det är bättre att komma till en turnering i form. Det är inte, jag argumenterar inte mot att komma i form. Det är klart att form är bra. Mm. Men det finns andra pusselbitar också.
Skulle bara vilja tillägga det med Griezmann också. Och många andra som spelar bättre i sitt landslag eller i en annan klubb än vad man varit i. Att det handlar ju extremt mycket också om hur du trivs i en miljö, i en lagkontext. Hur, liksom, hur mycket tror den här tränaren på dig? Eller hur spelar man? Alltså alla sådana här parametrar. Jag kan bara tala för mig själv att det har ju varit, i vissa klubbar där det gått sämre än andra, så har det varit många andra faktorer än bara att gå ut på fotbollsplanen som har påverkat att man kanske inte är där man tycker själv att man kan nå. Och det tror jag även här med Griezmann. Han har väl säkert, alltså folk, fotbollsspelare är ju inte blinda och de kan ju verkligen läsa och höra. Alltså han vet vad alla tycker och tänker om hans senaste säsonger. Men här känner han sig trygg i att göra det han kan. Och med Deschamps som bevisligen spelar honom hela tiden och kanske anser att vara efter Mbappé eller före Mbappé till och med vara den viktigaste spelaren för honom. Och jag vet inte, men de kanske har en fantastisk relation också. Pratar mycket och får honom att må bra. Och sådana här saker som är arbetet utanför liksom matchen är ju extremt viktigt för att få vissa, inte alla, men ganska många spelare skulle jag säga, att prestera. Mm. Och det ser vi med Maguire i England också, som jag tycker att gör ett bra mästerskap.
Nu tänker jag osökt då på en del av kritiken apropå det franska landslaget inför mästerskapet, eller det var kanske inte världens största kritik, men det var en uttagning som blev lite kritiserad av Vertou. Vad gör han här? Varför han? Men så fanns det såna här kopplingar mellan vad säger man, han som sköter pryttlarna, materialen, som då hade kopplingar till agent, och så kunde man rulla upp det där. Och så landar man till slut att ja, men han, Vertou och Mbappé då, ska tydligen komma väldigt bra överens och gilla att spela kort med varandra. Va? Så, bara som ett bevis då på att man ska må bra. Sen om det är kortspel eller vad det nu är, det kan man alltid diskutera. Men så från att ja, men det där ska man väl kanske inte hålla. Varför han uttagen? Tveksamma meriter. Men ja, spelar han bra poker med Mbappé, då
förlorar vi flit där. Insatserna är höga.
Ja, så plockar han Mbappé på pengar. Och så går de inte längre än till final.
Vi ska ta en kort paus. Och vi är tillbaka om en minut ungefär. Fotbollsmorgon är sponsrat av Carlsberg Alcohol Free och det känns ju extra kul att ha med en sponsor som varit en trogen fotbollssponsor och en del av fotbollskulturen ända sedan 70-talet.
Ja, det finns ju en väldigt fin historik kring Carlsberg och deras klassiska logga som global sponsor till Liverpool. Det känns som en stor del av ens uppväxt med matcherna på TV.
Ja, precis. Och nu med Carlsberg Alcohol Free så finns ju även ett bra alternativ att dricka under matcherna. Utbudet av alkoholfri öl har ju ökat rejält senaste åren och Carlsberg är marknadsledande i Sverige.
Har du koll på hur man tillverkar alkoholfri öl, Axel?
Det har jag inte.
Det är faktiskt så här att vissa tillverkare avslutar bryggningen genom att koka ölen. Alkohol förångas vid 78,3 grader. Man kan kalla det omvänd destillering. De flesta bryggerier använder dock vakuumdestillering. Detta gör man för att bevara smaken i ölen på ett bättre sätt.
Stort tack Carlsberg Alcohol Free som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Det är söndag den 11 december och det är Fotbollsmorgon nummer 92. Jag sitter här tillsammans med våran VM-nästor Christian Borell och BP:s Samuel Leach Holm. Mitt namn är Axel Insulander och vi pratar om England mot Frankrike, matchen som slutade 2-1 i Frankrike. Och den avgjordes av en viss Olivier Giroud. Visserligen att den touchar lite på Harry Maguire. Jag vet inte, har han fått målet? Har det räknats som ett självmål?
Kan man inte räknas som självmål?
Nej, alltså, det borde ju vara Giroud, men ja. Om man vissa vinklar så ser det ut som att oklart om den hade, om han hade touchat den tillräckligt mycket. Den tar ganska mycket på Maguire. Men skitsamma. Giroud, Christian.
Ja, men vi måste,
Frankrikes liksom, bästa målskytt.
Likväl som vi så att säga, måste prata Griezmann så måste vi också prata Giroud. Det är faktiskt inte svårare än så. Det är ju också en fascinerande karriär och på ålderns höst på ett annat sätt kanske än Griezmann då såklart. Men så kritiserad så ofta och om det var med rätta, det kan man ju alltid vända och vrida på. Jag menar, vi har Arsenal, vi har Chelsea och så har vi Milan nu där. Mm. Ja, han kanske har varit bäst i Milan då om man tar de här tre destinationer. Men det är väldigt häftigt att se.
Han är ju en spelare som många ofta, så om det är en spelare som är underskattad, Olivier Giroud, de är nästan synonymt nu för tiden.
Ja, men det som jag fascineras över mest är att han verkar vara extremt stark mentalt, men hans karriärsresa, han var väl i franska tredje ligan tror jag, han var typ 22-23 eller något sånt där. Innan han gick till Montpellier, eller om han kanske var någonstans däremellan.
Vann ligan med Montpellier.
Ja, precis. Och därefter blev det Borrells Arsenal. Men det är ju, alltså alla de här resorna för oss som har tagit det lite längre väg är ju inspirerade. Att det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Mm. Liksom, du gör kanske en bra säsong och sen gör du två bra säsonger. Och sen helt plötsligt är du uppe på den nivån du alltid har drömt om. Så det tycker jag är fascinerande med Giroud.
Apropå underskattad, är han för dig underskattad?
Ja, men det är klart att man måste, alltså om man fortfarande är det, man kan tycka att någon gång liksom bör det sluta med tanke på vad han presterar nu och presterat faktiskt över tid här nu på slutet. Så jag vet inte, jag lever ju väldigt mycket i en italiensk bubbla på det sättet, så att liksom ta del av italiensk media, där får jag väl säga, där får han ju grym cred. Ja. Så att sen, men om jag skulle ta del mer av engelskspråk och media, då kan jag tänka mig att han absolut fortfarande får massa skit. Det förväntar jag mig egentligen. Mm. Jag kan inte säga att jag tar del av det.
Nu har han visserligen vunnit Serie A med Milan, men är det så att han till och med har Real Madrid i sig? Alltså, hur bra är Olivier Giroud?
Ja, men det går väl att argumentera för att han aldrig har varit bättre. Sen har han varit mer, möjligtvis mer atletiskt tidigare, för jag menar, rent åldersmässigt så bör han ju kunna flyga och flaxa, om det nu är det man ska göra på en fotbollsplan, så känner man att ja, men det kanske han kunde göra bättre tidigare, men här är ju fortfarande akrobatiska mål och sånt också, så jag ser inte nödvändigtvis att det finns någon skillnad där, men jag bara känner att han har mått väldigt bra av att komma till Italien då, och till ett Milan då, som han har hjälpt till och få fungera. Väldigt cynisk helt enkelt. Mm. Cynisk brukar vara det finaste när italienare pratar om en anfallare helt enkelt, eller om ett lag liksom, att man är cynisk. Det betyder ju att du tar helt enkelt vara på de kanske till och med få chanser du får, kanske till och med den enda chans du får. Men, och där känner jag att han har uppat sitt spel sedan han
Ja, och han är ju väldigt bra på väldigt mycket. Det enda han inte egentligen har för att vara komplett är väl snabbheten. Alltså, han är ju väldigt skicklig i boxen, både på huvudet och att göra mål med fötterna. Men samtidigt är han ju kombinationsstark och stark i kroppen. Jag tycker att han har extremt mycket. Och att ha honom som, nu är han ju, skulle man kunna kalla honom andra forward i Milan, med tanke på att Zlatan alltid vakar däröver, så skulle han ju lika gärna kunna vara en andra forward i Real Madrid då, efter Benzema. Och få för att en sån här spelare som...
Det har varit en häftig värvning av Real.
Ja, Real har inte spelat över 30, men...
Och en häftig värvning av Milan. 1+1 kostar han. En miljon köpa, 1 miljon bonus. Och sen ska han ha lön också, såklart. Han håller precis på och förhandlar och vill ju... Det har ju gått ganska bra, så han vill ha mer betalt, såklart.
Det var framförallt det att när han lämnade Chelsea så hade Chelsea optionsår på honom. Hans kontrakt skulle gå ut och skulle Milan ta honom gratis, men då aktiverade Chelsea optionsåret och ville ha de här 1+1.
Men från Frankrikes anfallare till Englands då, Harry Kane. Han sätter sin första straff väldigt bestämt, och sen så får han chans nummer 2. Och drar den ganska rejält över och blir en stor syndabock. Hur reagerade du, Samuel, när han slår sin andra straff över mål?
Ja, med glädje. Jag var hemma hos min mor då, som är engelska. Ja, eller vad säga. Och hon var förstörd. Hon bara tyckte det var... Aj. Och jag var helt säker på att han skulle sätta den. Jag tycker han är en otrolig spelare, men otrolig straffskytt också. Mm. Alltså, det känns som att han aldrig missat straffar. Nu är jag ju inte bevisligen, men jag ville verkligen ha ut den. Så att, det var en liten... Den tumme,
en liten knuten näve.
Ja,
vad skulle du säga, Christian?
Nej, jag bara säger, det är ju absurt att han sitter hemma med sin engelska mamma och bara vill ha det här.
Säg inte det allt om Englands liksom,
medieklimat.
Säg inte
allt om dig.
Ja, men allt om Englands medieklimat och hur de liksom uppar spelare och ger dem både cred, men framförallt då dåliga recensioner på saker som inte är så...
Ja, men för nu är ju hans karriär det här.
Ja.
Alltså fram till samtal om till, vad vet jag, en skjuter dem helst med en straff då till, ja, men till någon VM-final. Alltså, är du med? Det är ju det enda som kan sudda ut det här.
Ja.
Och det är ju också, det är som fotbollen är, det fattar jag också, va? Men det är bara att konstatera att det kommer att bli så nu, oavsett hur många mål han har öst in i klubb och landslag.
Han tangerade Wayne Rooneys målrekord nu i engelska landslaget också, i och med sitt mål igår då. Men jag blev också glad över att England åkte med leden då med Harry Kane, för att det är ju en sån otroligt professionell spelare, och jag såg intervju med honom efteråt och han får frågan om så här, vad tänkte du inför den andra straffen? Och då sa han, jag är alltid väl förberedd, jag har alltid en plan. Oavsett om jag får 1-2 straffar så vet jag exakt vad jag ska göra. Så att han sa bara, det enda som hände var att jag slog den för dåligt. Alltså så här skulle han slå den. Det handlade inte om något, han var obeslutsam eller att han inte kunde liksom välja. Utan det var bara utförandet som inte blev lika bra. Men han slår ju dem med en hög risk, eftersom han slår dem ganska högt ofta. Så det är väl den missen som man kanske väntade på.
Ja, jag tycker det också är tråkigt. Jag gillar Hurricane väldigt mycket, både som spelare, men han verkar vara en väldigt bra människa också. Men, och jag var, som straffskytt så hade jag nog litat på Hurricane nästan med mitt liv. Alltså. Jag tycker att han är en fantastisk straffskytt. Tyvärr inte just den här då, för han och hans England.
Nej.
Och framförallt som han sätter första straffen, så finns det ju absolut ingen anledning att byta.
Nej, men sen är det så här, ska man ha samma straffläggare i 2 straffar i en match, det brukar ju sällan gå bra. Kan jag
tro.
Ja, alltså, jag har inget så här evidensbelägg på det, men min känsla är att samma straffskytt 2 gånger per match, det brukar sällan gå bra.
Och hur ställer du dig till, nu pratar vi ju straffar, alltså straffskola.
Ja.
Hur är det då? Den som är förorättad, den som har vunnit straffen, får den personen slå
helst
straff?
Inte,
har du någon åsikt där?
Ja, men det skulle jag säga, helst inte. Alltså, jag är verkligen lite skrockfull om man jämför med andra fotbollsspelare. Men just när det kommer till att bli fälld, ta straffen själv, det är ont i mig att se. Det brukar sällan gå väl, men ja... Så det vill jag inte, men här hade jag nog föredragit att de har ju väldigt fina fötter på planen, att de hade bytt straffskytt. Just denna straff.
Men Christian, när du tänker straffmiss och fotbolls-VM, finns det någon specifik straff som du som kommer till dig?
Ja, det blir ju mycket Italien då, såklart. Va? Det är inte svårare än så. Jag tänker på 94, självklart.
Roberto Baggio.
Ja, och Baresi och så vidare. Men det är väl kanske Badius.
Just det.
Jag vet inte om jag tänker på det mest. Men låt oss landa i Badius.
Straffläggningen i finalen mot Brasilien.
Ja, den är också högt över, helt enkelt. Va?
Ja.
Så den påminner ju, ja, på något sätt påminner den ju om Keynes, det måste jag säga. Det liksom är med marginal.
Men du säger att Kane kommer påverka, eller liksom, han kommer vara det där, den straffmissen. Hur har Badjos eftermäle varit efter det här då?
Badjo har ju haft någon slags, eller har väl fortfarande, men hade väl kanske ännu mer då, alltså någon slags stämpel. Men han var ju, eller ansågs ju väldigt många vara tekniskt mest överlägsna i den liksom italienska generationen. Och hitta buddhismen och alltså det finns så många andra pussel liksom, och hittar du buddhismen då i ett katolskt land, ja, men då det är väl liksom det superbeviset på att du går din egen väg helt enkelt, va? Så att jag skulle säga att folk väldigt mycket ser honom som liksom, att Baggio här, alla andra liksom, och Baggio han går en egen väg där vid sidan om, och man har stor respekt för den vägen.
Jag har plockat ut lite bilder på lite andra straffmissar som vi minns från fotbolls-VM. Vi har Trezeguet 2006.
Yes.
Vi har vi kan stanna till lite där då, men det är också Italien inblandat.
Ja, ja. Och då vet du varför det händer 06. Vi har ju redan varit inne på att du gjorde
mitt.
Det är en pusselbit. Men så har vi också, alltså det här är ju direkt kopplat då till EM 2000. Där ju Italien egentligen har fransoserna liksom i fickan helt enkelt, och sen så händer saker och ting där, och där är ju spelaren i fråga liksom involverad. Så jag kommer ihåg att vara helt säker på när det gick så långt då, att Trezeguet skulle slå straff 0-6 då.
Ja.
Självklart, nu är det karma, nu sitter bumerangen, nu ska vi ta det liksom. Så då var jag trygg.
Så, ja, okay,
men jag var trygg 0-0 också. Jag tyckte det hade väldigt bra feeling där.
För då är det inte straffar, då avgör han matchen sent, är det så?
Ja, det blir ju precis på förlängning.
Yeah. Och så. Men den här straffmissen är i alla fall finalen 2016 mellan Frankrike och Italien. Och det är i straffläggningen som Trezeguet drar den i ribban.
Ja.
Och sen blir det Fabio Grosso som kliver fram.
Och avgör.
Som man gjorde i semin också mot Tyskland.
Det enda Fabio Grosso är känd för vad säger man, millennialisterna eller vad säger man?
Ja, och millennials. Ja.
Och vem vet, kan det vara så att han går upp i Serie A nästa säsong, så kanske man börjar tänka på honom i annat. Vi får väl se.
Right.
Spela mot Pisa idag, bara en sån sak. Det är ett liksom supertoppmöte faktiskt som jag ska hem och titta på.
Vi har plockat fram tre missar till som vi kan toucha lite kort vid. Vi har Asamoah Gyan 2010 mot Uruguay. Det måste ju nämnas. Först har vi ju Suarez hand såklart, och sen får de straffen. Och Lasse Granqvist berömda citaten. Kanske du minns, Samuel?
Ja, absolut. Jag har ju mött Asamoah Gyan. Det var ju stort för mig.
Du har mött Asamoah Gyan?
Ja, det i en träningsmatch. Men ändå.
Jaha.
När han spelade i Shanghai och Svennis hade tränare, så mötte vi dem.
Läckert.
Ja, de missade ingen straff. Det blev ingen straff i matchen. Men det här minns man ju väldigt tydligt. Och jag var väl lika upprymd som uruguayanerna här i att fan vad häftigt det var. När man ser, och de filmar ju då också Suarez när han står liksom ner i tunneln och kollar upp och firar vilt efter den straffmissen. Det är ju ett av de starkaste ögonblicken i VM för mig, kan jag tycka.
Mm. Vi har även 1990, Chris Waddle missar straff.
Mm.
Hur minns du den? Pratar vi alltså semifinal mot Tyskland?
Alltså det var ju inga lag som jag, alltså jag, det är klart att jag följde VM intensivt, men återigen, det är liksom inte mina gubbar, va? Så att det gör mig ingenting överhuvudtaget, inte minst med tanke på vissa klubblag som Chris Waddle då har representerat. Så vi vill inte gå in på detaljer.
Okej. Okay. Men
Alltså den är ju någonstans stor, men den är ju inte bland de stora. Inte
nej,
mig,
nej, nej. Jag läste en krönika från Erik Niva efter Argentinas match, där jag fick reda på, vilket jag inte visste, att Maradona missade straff det här mästerskapet också i straffläggning mot Jugoslavien. Ja, sen gick de vidare och tog sig till final hela vägen ändå. Mm. Men det tar vi med oss i debatten.
Ja, men det är ju en klassiker där. Det är ju samma, jag menar, fantastisk fotbollsspelare. Man tänker att Maradona var ju grym på straffar liksom, men även den bästa kan missa. Det är väl egentligen det man ska ta till sig. Och att han var en general med tur, så att man går ändå vinnande vidare.
Så var det. Och den sista vi har plockat fram då är Sicko 1986. Det här är alltså i matchen och han bränner den och sen går den till straffar där han sen gör mål också i straffläggningen. Men, ja.
Nej, men han kom ju, det här minns jag mycket väl då. Det var ju ett något sämre Frankrike än 82 tycker jag. Eller kanske, men framförallt så är ju Brasilien inte lika bra som man har varit sedan 82. Sicko kom ju skadad till det här mästerskapet också, och det är ju egentligen det enda, i alla fall i min värld, som det pratades om. Det var ju om skulle han ens kunna spela. Det var ju liksom på den nivån. Och sen så blev det ändå lite speltid. Man märkte ju att liksom, men det här är ju inte den Sicko vi är van vid att se. Det var väldigt påtagligt att han inte var lika bra i spelet. Sen kan man alltid säga att ja, men han kan väl slå en straff lika säkert som han brukar göra. Fast det kunde han ju bevisligen inte, va?
Nej.
Men en skadad Sicko brände straff.
Det är alltså kvartsfinalen 1986 mot Frankrike. Mm. Och jag läser också att det blev Sickos sista match i fotbolls-VM.
Ja, sen tog han sitt pick och pack.
Eftersom de sen rök som sagt i straffläggningen. Ja, vi ska strax avsluta dagens fotbollsmorgon, men vi tar och tittar lite på de matcher som kommer också. Vi har ju 4 matcher kvar, 2 semifinaler, en bronsmatch och en final.
Det gick fort det här.
Det gick väldigt fort. Mm. Gick väldigt fort.
Verkligen.
Och de som väntar tisdag och onsdag då, det är ju semifinalerna. Och tablån presenterar vi i samarbete med C-more, där man kan streama VM-matcherna utan avbrott. Tisdag så är det alltså Argentina Kroatien och sen onsdag Frankrike mot Marocko. Argentina Kroatien, Samuel.
Länge lever Modric. Nu är inte Portugal kvar, så får gärna bli Kroatien och Marocko i någon slags final. Nu hejar jag på underdogsen här. Det ska bli ett sånt VM, och då får det vara ett sånt VM. Så nu hoppas jag att Modric får sin VM-titel och blir krönt som någon slags best midfielder of all time, topp 3 kandidatfigur eller något sånt där.
Ja. Vill du tillägga något?
Jag är den första att kunna ge ett VM-guld till Modric, absolut. Jag vill vara ännu högre på den listan än vad du är. Så jag har egentligen inga problem med det. Men jag gick in i det här mästerskapet då med Argentina. Och Uruguay hade jag ju fått för mig att skulle kunna trockla sig fram till en final. Då.
Ditt Marocko var Uruguay alltså?
Ja, man kan diskutera. Det hände ju lite grejer när slutspelsträdet outsmartade mig, eller inte mig, men typ alla andra, va. För så är det ju. Det är svårt att förutse. Jag menar, det är klart att vägen fram beror, och det är klart, vill du vinna så måste du vinna alla matcher. Det är inte svårare än så, men vägen fram, det är klart att man möter olika typer av motstånd. Det är klart att det påverkar hur man ser på ett mästerskap innan och under tiden. Det händer ju grejer.
Mm.
Skador kommer och bara en sån sak. Så Argentina, alltså, jag ändrar inte på det tipset då. Så kan vi säga.
Mm.
10 gånger pengarna, runda slänga.
Mm.
Liten summa.
Känns det inte som att det skulle... Det känns nära att det skulle kunna bli en till straffläggning här.
Argentina, Kroatien. Absolut.
Det kommer ju inte bli något lag som vinner med många mål. Det måste bli en supertight match. Jag kan inte se något annat.
Men vi har ju sagt om Argentina vinner med många mål, är det då för många då?
Inför finalen,
ja. Det som är den viktiga frågan. Men vi har ju konstaterat att båda de lagarna tillhör ju de som gör det svårt för sig. Så där ju gör det svårt för sig derbyt i semifinalen. Så vilket, och när vi då väntar att det eventuellt kommer att fortsätta, då kanske vi får ketchupflaskan här och råkar ut för någon slags olycklig grej inför en final då.
4-0,
någon vinner 4-0 här och så bara, så blir det
bättre man på andra laget i finalen då.
Ja, gissningsvis.
Mm. Och sen har vi Frankrike och Marocko, och för Marockos del då har de alltså Masraoui och Agüerd borta, Saiz ut på med lindat knä mot Portugal, och så har vi Chedira då som tog
rött kort.
Ja, det gjorde han ju istället för att vara hemma och spela Serie B-fotboll med Bari, så tar han röda kort.
Två gula på två min, va? Eller var det? Alltså över,
ja, det gick väldigt fort. Det gick väldigt fort.
Tilläggstiden i... Ja.
Men jag är orolig här för den här matchen, för vad som kommer att hända i Frankrike. Alltså, jag förväntar mig egentligen, oavsett hur den här slutar,
tumult.
En massa våld helt enkelt. Mm. Ja. Jag kan inte komma fram till någonting annat. Jag hoppas såklart att det inte kommer att ske, men jag tycker det var extremt överraskande om det inte där så att säga urartar.
Mm. Ja. Nej, det känns som att det kommer bli, ja, det känns intensivt som det som i, utanför och på.
Ja, det som hände i Belgien är väl... Nu ska vi inte säga att Belgien är mini-Frankrike, det ska man verkligen inte göra. Men det som hände i Belgien var väl en minidel av vad som kan komma skall, vilket inte hoppas i Frankrike då. Eftersom det är tydligt fler nordafrikaner i Frankrike än vad det är i Belgien.
Ja, men...
Supersemifinal. Ja. Alltså, jag är sån jätte... Det finns ju någon som är så här, Spanien och Tyskland och England säger en del. Men vad är det med att det är liksom inte värdigt med... Ja. Men, jag älskar det. Ja. Jag saknar inte ett enda, kanske lite Uruguay, men egentligen inte det heller. Jag tycker det är helt fantastiskt som det är.
Mm. Ja. Ja. Vad är det optimala för dig? Om du ger mig fjärde plats, tredje plats, ja, och så andra och första blir.
Ja, men fjärde plats då får Argentina.
Just det. Jag glömde att prata
med dig. Fjärde plats Argentina, tredje plats Frankrike, tvåa Marocko, etta Kroatien.
Ja.
Då får vi någon slags skrällfinal.
Vilken final? Kroatien-Marocko.
Det är helt brutalt 2022 att det ska hända. Det får det också lite så här tyst till er alla som inte tror att det är mirakel kan ske längre. Ja. Men att Modric får vinna nu, det hoppas jag mest. Och sen att Messi får stryka på näsan då för Modric helt enkelt. Och loggar ut helt i bronsmatchen då.
Det hade varit tråkigt om Marocko kom fyra. Och så bara så alltså, när de ändå är. Kan de få en medalj bara? Det är det. Och sen så vill jag såklart Argentina ska vinna. Men vi får se vad som händer. Ja, Christian. Nu har vi jävlas lite med dina söndagsrutiner här. Då.
Ja, hinner du... ja, men jag... Okej, jag har lite kvar morgontidningen, ja.
Okay.
Och jag har lite Toscano kvar också. Ja, ja. Så jag uppfattar det inte som att jävlas. Det här är ju en del av den nya söndagsrutinen. Ja. Och för den delen lördagsrutinen. Så att... Det här sitter som en smäck.
Underbart. Du har tvättid om ungefär 50 minuter då.
Ja, men 11-15.
Ja, just det.
Och kanske inte jättemycket tvätt heller, va?
Jag tänker på alla andra föreningar.
Du kan komma sent.
Alla andra föreningar som någon gång vill tvätta söndagar 11-15.
De har det lite jobbigt. Det får man väl erkänna. Men det gäller ju att vara snabb med brickan, va?
För den är viktig.
Så är det. Ja, tack för ett trevligt program.
Tack så mycket.
På måndag, det vill säga imorgon, så är det dags för fotbollsmorgon igen. Och då börjar programmet klockan 7, eftersom det är vardag. Sen så kommer vi köra våra watchalongs inför semifinalerna. Matcherna börjar klockan 8 på kvällen då, så att våra watchalongs kommer börja vid 7 för er som vill följa oss på YouTube och Twitch. Men annars, som sagt, fotbollsmorgon imorgon bitti 07.00. Tack för idag.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden.
Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?